Att vittna om sanningen för muslimer hade vi som ämne. Är det någonting för oss? Ska vi evangelisera för muslimer? Vad säger ni? Det är någon som nickar här. Jag tycker inte ni är inte riktigt i takt med tiden. Alltså, muslimer, de tror ju på Gud. Och de tror på en direkt skapelse. Och de tror att Jesus är född av en jungfru. Och de tror att Jesus gjorde under. Så det är väl mer än vad många kristna kyrkor gör. Eller hur? Och egentligen det här i takt med tiden. I tiden ligger ju från de kristna kyrkornas håll att vi ska ha en dialog med muslimerna. Men ni vill alltså evangelisera eller vittna om sanningen för muslimer. Varför? Varför? Ja, hörde ni? För att de ska bli frälsta. För det finns bara ett enda hopp för alla människor. Och det är Jesus Kristus. Det finns bara en som har uppfyllt alla forntida profetior. Och det är Jesus Kristus. Han utlovades till Adam redan på syndafallets dag som frälsare för hela människosläktet. Han är den ättling till Abraham. Han är den ättling till David som skulle regera i ett evigt rike. Han är vår enda frälsare och därför ska vi vittna för att de ska bli frälsta. Okej, vi ska vittna för muslimer. Vi ska evangelisera. Då får vi välja ett land. Turkiet. Ja, fast Turkiet är väl ett ganska bra land. Där finns i alla fall gott om muslimer. Det är väl i stort sett närmare 100%. Vad är det? 98%, säger Söret. Vad säger ni om att vi tar chansen att börja evangelisera för världens minst evangeliserade land? Vet ni vilket det är? Saudiarabien, va? Varför tror ni att det är det minst evangeliserade landet?
Ja, det är bara ett straff som får kristen i Saudiarabien.
Om du inte är saudisk medborgare och håller det för dig själv så kan du klara dig. Sen är det så också att i Saudiarabien så det är ett av de länder där den kristna kyrkan växer. Och det är genom evangelisation, men då är det evangelisation via radiosändningar in i landet. Och kyrkan är, vad ska man säga, under jorden, dold. Men alltså i Saudiarabien så är det lag på att alla saudiska medborgare ska vara muslimer. Och för den som lämnar den tron, alltså egentligen både den som evangeliserar och den som blir omvänd riskerar livet. Och det är även så att för den underjordiska kyrkan, alltså man får, om man säger gäster och gästarbetare kan ju ha den kristna tron för sig själv. Men de är ju väldigt stränga på vad som är för sig själv, om man säger. Det är inga offentliga yttringar och är det en grupp på mer än 3-4 som samlas mer regelbundet i alla fall, då är det väl risk att den polisen dyker upp. Eh, Jag kan inte läsa arabiska. Så jag har ingen Koranen. Men jag har en svensk översättning, och då heter den Koranens budskap. För egentligen så Koranen betraktas som helig bok enbart på arabiska, och en översättning har inte samma auktoritet på det sättet. Hur många muslimer tror ni, eller hur stor del av världens muslimer tror ni förstår arabiska och kan läsa sin heliga bok?
20%.
Ja, det är en som säger 20%. Det är ungefär så. 80% av världens muslimer kan inte läsa sin heliga bok, och då kan man ju tänka sig hur pass djup kunskap har de om sin religion. Mycket okunnighet, men å andra sidan, vi ska komma till det. Islam berömmer sig av att vara en enkel religion. Enkel att lära sig. Men vi kan läsa. Det är inte kapitel, utan det heter sura. Sura 5. Och så ska vi gå till vers 33. Ska vi höra. De som kämpar mot Gud och hans sändebud, och vars strävande är att störta ordningen på jorden och sprida sedefördärv, ska utan förskoning dödas eller korsfästas, eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna, eller förvisas från sitt land. Denna förnedring ska de utstå i detta liv, och i det kommande livet ska de få utstå ett outsägligt lidande. Och det här med att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, så evangelisation, det faller inom den kategorin i Saudiarabien. Och då hörde ni straffsatserna. Så det är en fara både för den som evangeliserar och den som blir omvänd. Kan bli av både med huvud och händer. Eller jag ska inte säga nej. Alltså det kan. Ska vi utsätta oss själv och andra för fara för evangeliets skull? Vad tycker ni? Är det moraliskt riktigt att utsätta sig själv och andra för fara för evangeliets skull? Ja, har vi fått ett svar? Vad gjorde Paulus när han förkunnade evangelium? Han utsatte sig själv för förföljelse. Han utsatte de som blev omvända för fara och förföljelse. Norra Sudan. Vad säger ni om det? Ska vi ta det istället? Vi kan börja här. Jo, men jag vill nämna norra Sudan i alla fall. Alltså, det här ska vara att vittna för muslimer, så det är inte meningen att ha någon föreställning, någon skräckföreställning här. Men alltså, norra Sudan måste vi ändå nämna. Eller Sudan. Men regimen i Sudan är ju i norra Sudan, och i södra Sudan så lever det då kristna och animister. Och den muslimska regimen har för ett krig mot de kristna. Och om vi tar krig, alla mer moderna krig, om vi säger Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia, väpnade konflikter. Så även om vi tar ihop alla de krigen, så uppnår de inte de dödssiffror som vi har i södra Sudan. Det är 1,9 eller 2 miljoner kristna som har fått sätta livet till. Och 4 miljoner som är under fullkomligt vidriga förhållanden, under flykt. Och vi ser ju på andra sidan det som kallas en radikalisering av islam som gör att man tar till vapen. Är det en radikalisering egentligen? Ska vi läsa en sura igen här? En sura 8 och 9, det tillhör de mer våldsamma. Här har vi sura 8. 12. Och din herre lät änglarna framföra detta budskap till de troende. Se, jag är med er. Och befallde dem att inge de troende mod och tillförsikt och låta dem veta. Jag ska injaga skräck i förnekarnas hjärtan. Och så en uppmaning till de troende då. Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer. Det som han översätter, en mer ordagrann översättning är ju att låt svärden falla över deras nackar, men översättaren ger ändå en kommentar, en uttolkning vad det här betyder. Därför gör de till sista man. Så där i deras heliga bok det. Jag vill nämna i alla fall Sudan här för att det är ju en modern vårtids förintelse som är lite bortglömd. Alltså här är det miljoner kristna som dör, eller 1,9, närmare 2 miljoner. Men kyrkan växer både i Saudiarabien, kyrkan växer väldigt snabbt i Sudan. Och det här ser vi ju också i historien, alltså var växer kyrkan? Är dödshot ett hot mot kyrkan? Nej, där växer kyrkan snabbt. Och det är ju en väldigt stor skillnad om vi säger islams utbredning. Det har ju varit med svärd. Kyrkans utbredning, det har varit där svärdet har slagit, om man så säger.
Hur säger kristna? Vad är det för kristna kyrkor då?
Det är södra Sudan, kristna och animister. Så att de det är ju också sådana som har, om man så säger, en gammal naturreligion där. Som råkar ut för samma, om man säger. De räknas också till de otroende. Men vilka kyrkor som är det vet jag inte närmare om. Jag har sett de siffrorna. Så, men vi som vi såg, vad gjorde Paulus? Ja.
Hur gammal är
Lena Bok? Va?
Hur gammal är Lena Bok?
Ja, hur gammal är den här Koranen? Mohammed, han levde ungefär 570 till 632. Och i muslimsk tro, om man säger, om ni frågar en muslim, så säger han att Mohammed under sin sista Ramadan, under sin sista faste månad i livet, reciterade den kompletta Koranen två gånger för ängeln Gabriel och fick den godkänd. Men ser man på forskningen så kan man med säkerhet säga att det fanns ingen färdig Koran 632 när Mohammed dog, utan det fanns muntliga berättelser, eller han hade sådana som lärde sig sina tal då utan till, och det där blev sammanställt senare då. Men däremot så kan man nog säga med säkerhet att den Koran som vi har idag motsvarar vad Mohammed lärde. Så att, men någon gång efter 632 så började det hela sammanställas. Och sen fanns det den tredje kalifen, Utman ibn Affan. Han gjorde så att han brände alla varianter av Koranen och gjorde en som var den godkända och utrotade så gott han nu kunde alla andra varianter. Och shia muslimerna, de menar att Koranen idag är bara kanske ungefär 3/4 av den omfattning den var från början. Men i alla fall det som finns idag, det fanns inte när Mohammed, sammanställt när Mohammed dog. Men det motsvarar vad han lärde.
Koranen från Bibeln, 80% av
Bibeln. Jo. Så hon säger, Söret säger att det är 80% är från Bibeln. Och det kan man säga att läser man Koranen så är det väldigt lite teologi och mycket lagar. Men det är också berättelser. Och berättelser om Abraham, om Ismael och även om Jesus. Jesus, det berättas ganska mycket om Jesus och Jesu under i Koranen. Så han har mycket material. Men det märks väldigt väl när man läser Koranen att han inte hade Bibeln. Så den första Bibeln som blev översatt till arabiska, det var 100 år efter Mohammeds död. Så han hade inte tillgång, och dessutom berömde han sig över att det inte var läskunnig. Så ett av undren som muslimerna hänvisar till var att hur en icke läskunnig kan sammanställa en sån fantastisk bok. Men man märker snabbt att han har inte Bibeln, för att det är mycket sammanblandningar, om man så säger. Så han sammanblandar Maria, Jesu mor, med Miriam, Moses syster, och han blandar samman korsfästelse, att korsfästelsen fanns redan under farotiden i Egypten. Och alltså det finns väldigt mycket ren okunnighet, om man så säger. Så det, man förstår att det är hörsägen mycket han bygger på. Inte, han har inte läst det. Vem är bra på att evangelisera?
Ja.
Hörde ni allihop alltså att det här svärden ska vina, det kan ju vändas mot oss också, eftersom i gamla testamentet så har man ju steningar och utrotningskrig. Det är ett vanligt argument just det här, dels att man hänvisar till gamla testamentet och dels hänvisar till korsfarartiden. Och när det gäller gamla testamentet, då ser vi redan när Gud slöt förbund med Abraham och lovade honom ett land, så säger ju Gud samtidigt att du får inte landet nu. Ja, han fick bo som främling där, varför? Jo, det är för att kananéerna som bodde där, de har inte fyllt sina synders mått. Så det var först 400 år senare som Gud befallde Israel att utrota kananéerna. Nu gjorde de ju inte det, men det var det som var befallningen. Vad är det här för någonting? Jo, det är Gud som använde Israels folk som sitt instrument för att utföra straffet över ett folk som han har haft tålamod med under lång tid. Och den en företeelse som förekommer en gång och aldrig mer. Så det går att inte hänvisa till att det är någonting som var vanligt under gamla testamentets tid eller så där, utan det här förekommer det en gång och aldrig mer. Sen under korsfarartiden så kan man säga att Urban den andre, som hade den här predikan som manade till korståg, han gjorde det att han manade till krig mot de otroende, och lovade att alla de som föll i krig skulle ha öppen väg till paradiset. En påve. Vad är det han gör för någonting? Jo, dels blandar han samman stat och kyrka, för det är ingen biskop eller pastor, eller kyrkan har överhuvudtaget inte det mandatet att starta krig. Och för det andra så finns det ingen människa som kan lova öppen väg till himmelen på det sättet. Egentligen så tar han ju bara muslimernas jihad och för in det som sitt eget påbud. Sen vad som blev effekten av de här korstågen, alltså det inverkar väldigt lite på den muslimska världen, annat än att de fick ett argument mot de kristna, men i det stora hela påverkar det lite, utom en sak, att korstågen försvagade bysantinska riket och på det sättet beredde vägen för att muslimerna, de muslimska turkarna, det ottomanska riket, skulle få komma, och de tog Konstantinopel 1453. Och det blev Istanbul. Så Konstantinopel, som hade varit, vad ska man säga, hjärtat i den östra grekiska kyrkan i 1000 år, gick nu över till muslimstyre. En oerhörd slag mot kristenheten. Så visst, det har skett mycket, mycket fel. Alltså dels har vi en engångsföreteelse och aldrig mer, och så sen har vi fel när det gäller som Urban den andra, och det går inte att försvara korstågen på det sättet. Men att låt svärden falla över deras nackar, det står ju i deras heliga bok. Och det är stor skillnad. Det är stor skillnad på att en påve handlar tvärt emot Bibeln och att att muslimerna handlar i enlighet med deras heliga skrift. Ja. Ja, alltså ja, det är straffsatser, om man så säger, för att om man så säger, det folk som Gud förde ut ur Egypten blev en teokrati, alltså att Gud styrde, och han, på det sättet bestämde han också straffsatserna rent vad ska man säga, för världsligt styre. Och straffsatserna är ju strängare än vad vi har i många stater idag, alltså i borgerligt styre. Men frågan nu, vem är bra på att evangelisera? Vem? Ja, det ska vi alla vara, men vem är det? Det är väl den som kan sin bibel, va? Eller hur? Därför att det går aldrig att argumentera någon till att bli kristen. Men skriften har en kraft i sig. Så för att evangelisera så måste vi kunna vår bibel och låta skriften tala för sig själv. Vem är bra på att evangelisera för muslimer då? Ja, det är den som kan sin bibel och har lite förståelse för islam. Vad Vad tänker ni om? Jag satt här framme och läste här då lite grann då ni kom och vad säger ni om det? Det var väl, jag läste Bibeln. Det är ingen av er som reagerar. Bibeln ligger på golvet. Ja. Är det någonting som är det verkar inte som att någon av er reagerar. Vad är det? Vad är det fråga om? Alltså muslimerna, de får lära sig att hålla Koranen högt i ära. De ska vörda boken. Får inte vara några vikna hörn eller något sånt. Och den ska förvaras på en ärofull plats. En hög hylla. Och håller man i den så får jag hålla den så här. Men den ska vara över midjehöjd. Jag får inte hålla den under midjehöjd. Och de anser detsamma om Bibeln. För de har Bibeln också som helig bok. Så att se en sån här sak i ett kristet hem. Och vi säger att ni bjuder hem en muslim som gäst. Och så ser de det här. Vad tror ni har för möjlighet att evangelisera då? Då är det kört va, direkt. Nej, jag får höra. För att de måste höja för att det ska vara värdigt.
Ja.
Ja. Mer. Det är fler saker man kan tänka på om man då till exempel skaffa en vän och bjuder hem någon muslim. Vad ska vi säga så här att vi välkommen hem. Vi ska grilla lite fläskkotletter och ta lite vin till och ha lite mysigt. Ja, nej, det, så utan de har matregler. Så och bland annat det så de får inte äta fläskkött. Det är orent. De får inte dricka vin. Vin får de dricka först i himlen. Så vin och öl räknas som religiöst orent. Vad säger ni om ni har en hund då? Och i Sverige är ju hundar nästan som familjemedlemmar. Och så kommer ni, han är så snäll, han vill bara hälsa. Tror ni att det blir populärt om ni säger han är så snäll, han vill bara hälsa? Nej, ut med hunden i förväg. Alltså hund är någonting religiöst orent. Så det kan man inte ha i hemmet. Och överhuvudtaget om vi säger nu har vi dragit ut eller lagt in extra skiva här så vi allihop kan sitta runt samma bord. Och så sitter man då män och kvinnor runt samma bord. Är det så bra idé då? Nej, det är inte så bra idé. Det är mycket bättre att ha två bord och så får männen sitta och äta där och kvinnorna sitta och äta där. För det här med blandat, det kan man inte ta, i alla fall inte i början, tills man har lärt känna vilka det är. Men det finns mycket annat som man kan göra för att, vad ska man säga, bereda väg för evangeliet. Någonting som man kan göra för att bereda väg för evangeliet. Ja, förresten, nu är vi ju inne på vad vi kan göra. Vi höll ju på att välja land. Hur kom vi in på det här då? Vi har ju inte ens valt land. Men visst, vi fick ju det svaret att Sverige är ett bra land. Alltså det är inget fel att det är inget moraliskt fel att utsätta sig själv och andra för fara för evangeliets skull. Men vi har ju faktiskt den förmånen att vi lever under svensk lag, och den ger både oss och de som blir omvända en ganska bra trygghet. Även om vi får tänka på det, att är det fråga om någon från Mellanöstern som få en närmare kontakt med oss kristna, så kan det betyda att de får leva resten av sitt liv under dödshot. Även i Sverige. Men visst, vi är inne nu i Sverige, det är vad vi kan göra. Sverige är ett jättebra land att evangelisera. Vi har sagt att de behöver också det här hoppet för att bli frälsta. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så han har älskat även dem. De är dyrt köpta. De behöver också den här frälsningen. Och så börjar vi bereda väg för det. Vi lägger inte Bibeln på golvet. Vi bjuder inte in dem till en grillfest med fläskkotletter. Utan vad gör vi? Det första som överraskar dem, det är om vi bevisar oss att vara en god vän. För det väntar de sig inte. Och det är någonting som är högt aktat bland muslimer. Vänskap. Så var en vän. Var hjälpsam. Hjälp dem till rätta i samhället. Ställ upp. Och du kommer att få en som kanske så småningom får förtroende för dig. Men vi fick ju frågan, hur gammal är deras heliga bok? Vad är det för religion egentligen? Vad är islam för religion egentligen? Man kan säga att kristendomen, här har vi en väldigt komplicerad religion. Alltså en väldigt komplicerad teologi. Så ska ni gå på och läsa om Kristi mänskliga och gudomliga natur, vad Kämnitz skriver, så är det en sån här tjock bok. Finns det så mycket att skriva om den saken? Jo, det finns det. Så man kan säga att kristendomen är en väldigt komplicerad religion, mycket komplicerad teologi. Är det någon av er som kan sammanfatta kristendomen? Vad är det för slags religion? Vad är det för religion? Kan man sammanfatta en så komplicerad religion som kristendomen? Va? Någon som vill ge sig på det?
Nådens religion.
Nådens religion. Två ord. Korsets religion. Två ord. Kärlekens religion. Om jag säger så här, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Kallas lilla Bibeln. Då har vi sammanfattat den här komplicerade religionen i en vers. Islam, den har en mycket enkel teologi. Den har i stort sett ingen teologi alls. Därför att den handlar mest om lagar. Så slår man upp den här boken och läser, så är det mest olika lagar. Så de är inte de som är skolade i Koranen. Det är inte teologer, utan de är mer jurister, ska man kunna säga då. Så, men islam på 10 fingrar, 5 trosartiklar och så 5 pelare. Och det här är en viktig sak, därför att det är islam på 10 fingrar. Det är ungefär vad de mesta muslimer vet. De vet just inte just något mer. Alltså 80% av världens muslimer kan inte ens läsa sin egen heliga bok. Den första trosbekännelsen, om vi tar trosbekännelserna först, så är det att i Koranen står det, en rättfärdig man ska tro på Allah, på den yttersta dagen, på änglarna, på skriften och profeterna. Det är trosartiklarna. Och vad förväntas då av en muslim? Jo, det är att man lever i enlighet med de fem pelarna. Trosbekännelsen, och den är enkel. Trosbekännelse, finns bara en enda Gud, Allah, och Mohammed är hans profet. Så kristna, när svärdet hålls över nacken och de har två val, dö eller konvertera till islam, hur går omvändelsen till? Jo, det är ju att de säger trosbekännelsen. Finns bara en enda Gud, Allah, och Mohammed är hans profet. Ja, svärdet borta, då är de muslimer. Men av en muslim förväntas det också att de ska be bönerna 5 gånger per dag. Och en bön, alltså vi tänker att en bön är en begäran, en lovprisning för någonting. Det är ingenting av sånt i deras bön. Utan en muslim ska lära sig recitera ett litet stycke ur Koranen på arabiska. Om han förstår det eller ej, spelar ingen roll. Han ska höja händerna, recitera, och när han har gjort det, böja sig fram mot marken och vänd mot Mekka. 5 gånger per dag. Fastan, det är Ramadan, då ska han avstå från mat, dryck, sexuell gemenskap under dagtid, från solens uppgång till solens till nedgång och nattetid så får man äta och dricka. Och allmoseskatten, tillhör också de här fem pelarna. Det är en 40-del av ens tillgångar som ska gå till de fattiga eller något annat ändamål. Alltså 2,5%. Och den som nekar allmoseskatten eller säger att den inte är obligatorisk, det är dödsstraff på det. Och så om man har möjlighet så är pilgrimsfärd till Mekka en gång under ens livstid. Sen är det vissa som menar också att ytterligare en pelare, eller egentligen den näst efter trosbekännelsen, den viktigaste pelaren det är, som krävs av en muslim, det är jihad. Och befallningen till jihad har vi ju redan läst, alltså det heliga kriget. Uppmaning till de troende: låt svärden falla över de otroende snackar. Luther, han sammanfattar. Vi hade ju en del sammanfattningar av kristendomen här med två ord. Luther sammanfattar islam med två ord också: är gärningar och svärd. Är gärningar och svärdet. Vad är islam för religion egentligen? Alltså Luther, han betraktar det som en form av arianism. Och Arius, det var ju en egyptisk präst som levde på 300-talet och som förnekade Kristi gudom. Han menar att Kristus var en skapad varelse. Och det är väl ungefär så islam ser på Jesus. Han är en profet. John Brog, han menar att islam, det är en judisk sekt. Har de matregler, då ska vi också ha matregler. Får de inte äta fläskkött, då ska vi inte heller äta fläskkött. Så. Alltså när man har skaffa den här vänskapen, den här, det här förtroendet, visa att man är en vän, så är det väl dags att komma till saken. Och vad är det i kristendomen som kan verka lockande eller lockande för en muslim, tilltalande för en muslim, tror ni, när religionerna är så olika?
När man gör gruppen grejer, allt måste vara bra, måste vara bra och godkänt. Annars, om man blir syndig på sånt, när man dör, helvetet, hela under, över, har jätte, som man får tråd kan säga. Och det land ska vara över, och förbi ska vara föran. Om vi syndig, arbetet kastar ut. Jag aldrig tyckte inte om den sagan. Jag blev alltid rädd. Oj, tänkte jag, landet kastar mig. Jag är inte bra människa. Och vilken sådana saker du har berättelse också kanske. Men som, man måste göra allt bra och allt bra. Inte en enda liten syn. Såna, man kan inte tro vi är syndig med födda. Men Koran säger inte så. Då, när vi hörde till exempel som kristna barn, oj, vad bra. Och sen Jesus tar bort mina synder som jag går till himlen. Så fantastiska sak. Det är inte människan sak. Som prästen berättar och så.
Får jag försöka återge det här? Alltså Söret har erfarenhet av islam, egen erfarenhet av det, och vad hon berättar om är just den här rädslan inför döden och domen. Och hon berättar om det här sista provet, den här balansakten över en trådsmal bro, eller trådsmal bro över helvetet, och den som inte har varit tillräckligt god blir avkastad och får brinna för evigt i helvetet, och den som har varit tillräckligt god får klara det här. Men det är ju en skräck att se fram emot det här sista provet, balansakten över helvetets skap, som Gud ska utsätta människor för. Och vilken rädsla det medför. Och just det här att man... rädslan. Så säger hon att vi är ju syndare. Och Jesus har sonat vår synd och tagit bort vår synd. Så att det är någonting fantastiskt att höra att vår synd är borttagen. Vi behöver inte, alltså det är ingen sån här sista test, utan Jesus har gjort allting gott. Rädslan behöver inte vara rädda längre. Och det är en sån där sak som är väldigt någonting som vi har och som de behöver. Bli fri rädslan. Att kunna ha frälsningsvisshet och veta att Jesus har uppfyllt hela lagen i vårt ställe. Och han har sonat vår synd. En muslim ser det ju på annat sätt. De ser att det är två änglar som skriver upp i böcker allt det goda man gör. Och en annan som skriver upp allt det onda. Och så sen sammanställs det där på domens dag. Och så är vägningen en som en våg, är de goda gärningarna uppväger det de onda gärningarna. Och även om man skulle ha den där vågen ganska fördelaktig, så är det den sista provet, balansakten över den här trådsmala bron över helvetets gap, och vetskapen att oavsett hur jag har varit och oavsett hur jag har levt, oavsett hur jag har ansträngt mig, så kan Gud förkasta mig eller förlåta mig, det vet jag aldrig vad han får för sig. En totalt oberäknelig Gud. Och just den rädslan, det är någonting som finns inte i Bibeln. Evangeliet tar bort rädslan. En sak som om man säger att man kan börja, det är ju just det här du sa i början, att mycket i Koranen bygger på berättelser från Bibeln. Och de har ju berättelser där om Jesu liv och gärningar och att Jesus gör under. Och att bara säga så här att Bibeln har ju fler saker att berätta om Jesus. Det tror jag många muslimer är nyfiken på, vad är det för något? Bibeln, en sak också som inte finns i Koranen, det är Gud. Alltså Koranen har många namn för Gud, men inte att Gud är kärlek. Gud är kärleken. Och det här att Guds kärlek, han har visat sin kärlek genom att ge sin son, utge sin son som skuldoffer för våra synder. Alltså islam kräver ju att en muslim ska offra sina söner för Allah. Kristendomen förkunnar att Gud har offrat sin son för oss. Och det är en väldigt stor skillnad. Och så vår kärlek. Att vi hämnas inte. Hämnden tillhör Gud. Utan vi med Jesus som förebild ber även för våra fiender. Det är någonting som inte finns i Koranen. Utan där är det hämnd som gäller. Kärleken är också en sån sak som kan verka lockande. Alltså de flesta som omvänder sig från islam till kristendom, de anger som skäl just alltså att de inte var tillfredsställda med Koranens budskap, att det är så våldsamt och kärlekslöst och fyllt av hämnd. En sak som ni ska komma ihåg när ni då talar om Jesus. Alltså de tror att Jesus föddes av en jungfru. De tror att han gjorde under. En sak som de saknade, det är att han har offrat sig. Så Jesu korsdöd finns inte med. Och det är ju egentligen det centrala. På det sättet att Jesus har betalt för våra synder. Så korsdöden och betydelsen av det är någonting som de måste höra. Måste få höra.
Vad som är viktigt här är att Kristi gudom. Att Jesus är
Gud. Jo, visst. Ja, jo. Är det någon som kan svara på den frågan? De tror ju överhuvudtaget inte att någon människa föds med synd. Nej. Utan synd är någonting som vi förvärvar oss senare. Och alltså det här med, alltså kom ihåg att islam kräver enbart yttre gärningar. Den oerhört ytlig religionen kräver enbart yttre gärningar. Att man avlägger trosbekännelsen mekaniskt. Spelar ingen roll om hjärtat är med. Att man förrättar bönerna mekaniskt. Spelar ingen roll om man förstår det man reciterar. Men om man gäspar, om man råkar fisa, om man råkar skratta, då är allt förstört. Då får man börja om från början. Tills det blir mekaniskt rätt ska bönen vara vid rätt tidpunkt. Och likadant fastan, allmoseskatten 2,5% eller en 40-del, pilgrimsfärden, alltihop är bara yttre gärningar. Och vad är det vi behöver förkunna för dem som tror att synd enbart är brist på den här yttre lydnaden? Jo, vi måste förkunna lag och evangelium. Och vi skulle inte veta att begäret var synd om inte lagen sa du ska inte ha begärelse. Lagen kräver av oss inte att vi ska ha bara en yttre lydnad, ett sken av rättfärdighet, utan lagen kräver ju var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Och när vi hör det, då förstår vi att vi är syndare. Då lär vi känna synden. Och då är det dags för evangeliet som förkunnar att Kristus har uppfyllt hela lagen i vårt ställe, levt ett fullkomligt liv i vårt ställe och sonat vår synd med sin korsdöd. Och de har bara döda profeter. Mohammed är död också. De får lära sig att be varje dagligen får de lära sig be till Gud att Gud ska vara nådig och barmhärtig mot Mohammed. Finns ingenting hos de kristna att vi behöver be att Gud ska vara nådig och barmhärtig mot Kristus i domen. Vi har en levande Herre. Han har uppstått och lever. Och han är vår frälsare. Och allt det här, de behöver höra att Jesus är den ättling till Abraham som Gud utlovade på syndafallets dag som frälsare för hela mänskligheten. Han är den ättling som Gud utlovade till Abraham som skulle bli till välsignelse för alla jordens folk. Han är den ättling till David som lever och regerar i ett evigt rike. Finns inget annat hopp. Ja. Sirén har också egen erfarenhet av islam och hon säger just det här att man kanske inte ska börja då. Det är nödvändigt att höra att Jesus är Guds son och gudomlig, men man kanske inte ska börja där. Därför muslimerna får lära sig två saker om kristendomen. Dels hur fånig treenigheten är. Att kristna inte kan räkna. Att en person, en annan person, en tredje person är en person. Det är så de har missuppfattat det. Det är ingen kristen kyrka som har sagt att en person och en person och en person är en person. Men så har muslimerna uppfattat det. Och då säger de att vi kan inte räkna. Utan vi säger ju att fadern är en person, sonen är en annan, den helige ande är en annan, ändå ett gudomligt väsen. Men de säger att vi lär en person, en person, en person, en person. Och det lär vi inte. Men det är någonting som de har lärt sig. Att treenigheten är något fånigt. Kristna kan inte ens räkna till tre. Eller till ett. Eller hur de får ihop det. Och det andra är att så fånigt att säga att Jesus är Guds son. Gud har ingen son. Så visst, vi behöver inte börja där. Utan ska vi börja med Jesus till exempel, så har de ju i Koranen att Jesus gjorde under. Att han till och med uppväckte döda. Om han hade kraft och makt att uppväcka döda, hur stort steg är det då att ta, att tro att han också själv har uppstått och lever? Så att man kommer till saken på en annan väg. Ja, Peter.
Jag tänkte säga lite liksom, allt du säger är ju sant, men jag tror det är bra att veta att en stor del av dem som skulle beskriva sig själva som muslimer tror ju inte på allt det här och gör inte allt det här. Alltså, många muslimer i Sverige skulle beskriva sig som muslimer, men det är mer en kulturell sak. Ungefär som många svenskar kanske skulle kunna säga, men jag är kristen men jag tror inte på Gud. Och de lever inte tämligen bra och de fattar inte och sådär. Så det finns någon sorts kulturell islam också, där det handlar mer om tradition och högtider och sådär. Så det ska man veta att de finns också. Så att om man träffar en muslim så kan det mycket väl vara någon som inte praktiserar de här reglerna alls. Och så är det bara en sak till. Och det är att dessutom har de sina egna liberalteologer. Så att det finns ju också muslimer som menar att jihad, imamer, alltså lärare som menar att jihad är en inre kamp och vi måste kämpa mot vår inre ondska och det handlar om att bli en bättre människa och så vidare. Så de har ju sina egna liberala teologer också, så det finns ju ett spektrum ändå.
Jo, de har också liberalteologer och sådär, men jag tror att det är svårt att komma ifrån att den betydelsen, för att vi har ju inte bara Koranen då, utan då har de, vad grundar de sin tro på? Jo, sunnimuslimerna grundar sin tro på Koranen och Hadith, det är traditioner om Mohammeds liv. Det är sunt förnuft och det är juristernas konsensus. Så de har fyra saker som de grundar sig på. Och om man säger så Mohammeds liv bekräftar ju att man ska ha en bokstavlig förståelse av jihad. Därför att om vi säger Mohammeds liv, den här har vi fyra evangelier. De är sammanställda inom en generation efter Jesu död. Det är fyra oberoende vittnen som vittnar om samma sak. Två av evangelisterna var Jesu lärjungar. Den ene, Markus, var skrivare till en lärjunge. Och Lukas, han gick omkring och undersökte allt noggrant av ögonvittnen. Och alltihop sammanställt inom en generation. Den tidigaste biografin om Mohammeds liv, den är sammanställd 120 år efter hans död av Ibn Ishaq. Och Ibn Ishaq kan säga att det går inte längre att exakt fastställa hur många, alltså vid ett tillfälle så det fanns en judisk stam utanför Medina som tog sida för hans motståndare i Mekka. Och eftersom det var en judisk stam och bara för att de var judar så kunde de ju inte godkänna honom som profet. Och i och med att de inte godkände honom som profet så tillfångatog han och halshögg han alla män i hela stammen då. Och då går det inte fastställa med exakthet om det rör sig om 600 eller 700 eller 800 och 900 på en dag. Så det finns ju ett spann här på 400 människoliv som man inte kan exakt säga. Är det 600 eller 700 eller 300 människoliv, 800 eller 900? Så inexakt är det, men man kan ju med säkerhet säga att Mohammed var ingen fridsam man, och det här är ett exempel. Han är satt som ett exempel för muslimerna. Det är så vi ska tillämpa det. Så jag tror, visst finns det, och som du säger, som Turkiet är ju, kan man ju säga, ganska sekulariserat muslimskt land. Så där finns det ju många som inte bryr sig om. Och jag har två vänner som jag brukar regelbundet träffa och träna med, Muaffar och Mahmoud. Och Muaffar, han kunde inte träna på i stort sett hela Ramadan, för han var så svag. Han kunde bara äta och dricka under 4 timmar nattetid. Mahmoud, han sa att i år så hoppar jag över, för jag har fått sommarjobb på en elfirma, så jag kan inte fasta då för att jag måste sköta mitt arbete. Men vad hoppas man då på? Jo, det är ju den här vågen. Så man kan kosta på sig faktiskt och slira på de 5 pelarna, i och med att man kan uppväga det så att slutresultatet ändå är... Ja, vad du sa mer, det var att man kan ju börja med skapelsen. En sak som vi kan börja med utan att behöva gå in på Jesu gudom då direkt, det är ju Abraham. Så de har ju berättelse om hur Abraham, vet ni varför Abraham enligt muslimerna lämnade sitt land och på Guds kallelse? Islam, det är ju underkastelse. En muslim är den som underkastar sig. Så Mohammed gick på Guds kallelse för att han underkastade sig Guds vilja för att komma undan straffet. Sen har de, och det är ju väldigt stor skillnad mot vad Bibeln återger om trons fader Abraham. De har en berättelse om hur Abraham offrade Isak. Och än idag så offrar de ett lamm till åminnelse om, och där vid 12:e månaden under pilgrimsfärden så offras det ett lamm till åminnelse av hur ett lamm blev offrat istället för Ismael. Men de gör ingenting av det. Men Bibeln gör nu någonting av det här. Och det är väl en sån där sak som vi kan säga. Att det finns ett offer som är istället för oss. För att vi ska få leva. Och det är Jesus Kristus. Ja hörni, vi kan inte komma in på hela historien om Mohammed och hans liv och erövringskrigen och korstågen och det ottomanska riket. Och jag tror vi får stanna där. Ja. Ja, hon säger det att Siren säger det att just att offra sig i det heliga kriget jihad, det är ju det enda säkra sättet att komma till himlen. Och det är otroligt egentligen för oss hur långt en människa kan gå av rädsla för straffet. Att man offrar sig själv för att undgå straffet. Det här var ju det påve Urban II då lova för korsfararna då. Samma sak, att dör ni i korstågen här då mot muslimerna, då har ni öppen väg till paradiset. Men det hade han ju inget mandat att lova på det sättet. Ja.
Har du något material?
Jo, visst, det var ju därför vi skulle ha det här föredraget. Vad bra. Jo. Det finns en bok, så här ser läroboken ut, och så finns ett elevhäfte som är att vittna om sanningen för muslimer. Och det här elevhäftet eller bibelstudiehäftet, kan man ha bibelstudium om islam? Jo, visst kan man det. Vi har haft bibelstudium i våran församling om vad som saknas i Koranen. Om vad Bibeln har som de behöver höra. På det sättet kan man ha ett bibelstudium om islam. Vad behöver de höra? Vad saknas? Och det här bibelstudiematerialet översatt det lite grovt, och vi har provat det i våran församling, och de har även provat det uppe i Öjebyn. Så det är provat i två församlingar som lite så här testkörning. Och bägge församlingarna har tyckt att det var nyttigt att få lära sig. Och därför har vi börjat med tillstånd då, att även då att använda bilder och tabeller och så vidare, att översätta det här, och det kommer snart att vara i tryck då, så att ni kan köra den här serien i församlingarna. Vad säger ni om det? Bra. Ja.
Kvinnorna förbjuder att visa sin sitt hår därför att det är allt så mycket, och sen 7-åriga flickor måste bära slöja.
Ja.
Börja från 7 år.
Ja.
Men mannen är fri för natt från 4-5 år. Det spelar ingen roll, men kvinnorna måste vara.
Ja. Ska vi ta upp den saken också? Hon säger att kvinnor måste dölja håret under en slöja. Eller heltäckande. Från 7 års ålder. Och så är det. Om man säger jihad är ju en sak som är, vad ska man säga, besvärlig utifrån våran kultur för muslimerna. Det andra är ju hur man behandlar kvinnor då. Och en muslim, han är det en slav så får han ha 2 hustrur. Är det en fri muslim så får han ha 4 hustrur. Och så blev det då special regel för Mohammed, som gjorde att han hade innan sitt liv slut 12 hustrur förutom älskarinnor. Och han gifte sig vid 25 års ålder med en 15 år äldre kusin, Khadija, och som han var trogen i ända tills han var 50. Då dog hon. Hon var en rik kvinna. Hon drev kamelkaravaner upp till Syrien och så vidare. Kunde bekosta det. Och det var så det arbetet Mohammed började. Och han gjorde det så bra så att den här rika kvinnan fria till honom. Och så blev hon hustru. Hennes rikedom möjliggjorde ju också att han kunde ta den här ledigheten. Och vistas i en grotta utanför Mekka och få sina uppenbarelser. Men när hon dog så förlovade han sig med en 6-årig flicka och gifte sig med henne 3 år senare när hon var 9 år. Och det blev hans älsklingshustru då, Aisha. Och på det sättet så blev det normerande för muslimerna. Det är ett gott och riktigt liv för en muslim. Man skulle ju bli satt i fängelse i Sverige för en sån sak. Det här med slöjan, det härrör från att han hade en adoptivson som gifte sig med en mycket vacker flicka som hette Zainab. Och när Mohammed fick se henne så blev adoptivsonen tvingad att skilja sig från Zainab. Och så blev Zainab Mohammeds hustru. Och då fick han en uppenbarelse av Gabriel i det sammanhanget. Att det var tillåtet att ta en adoptivsons hustru till hustru åt sig själv. När han tog sin 4:e hustru och ville ha den 5:e, då fick han också i det sammanhanget en uppenbarelse från Gabriel att för Mohammed var det tillåtet att ha mer än 4 hustrur. Så han fick väldigt lägliga uppenbarelser. Så egentligen synen på kvinnan och kvinnans ställning i islam är ju väldigt svår att hantera med. Ja. Så föräktenskapliga förbindelser, det är ju någonting som är ja, samma. Så däremot så ordnar de ju det hela då på det sättet att shia-muslimerna kan ha tillfälliga äktenskap. Så att när de kommer som till exempel köpman till en stad, så kan de ordna, gå till moskén och ordna ett äktenskap med någon kvinna där för några dagar, om man säger. De här var sunni då. Så sunni har ju godkänner ju inte det. Men även i sunni så kan man ju säga att det är ju väldigt lätt att skilja sig. Så det är bara att mannen säger jag skiljer mig, så är de skilda, va? Och kan han ta någon annan? Så på det sättet, det här med att äktenskap, vi är helt eniga mot homosexualitet och föräktenskapliga förbindelser och så. Men, och abort, ja visst, där är vi precis, kan vara förenade. Men däremot så att äktenskapet är en livslång förening mellan en man och en kvinna. Mellan man och hustru, där går vi sen. Lite inofficiellt sådär. Mm. Ja, Peter.
Men jag tror en viktig poäng som jag ska ta upp, alltså att det finns likheter vad gäller moralen. Och många muslimer hör ju att Sverige kallas för ett kristet land. Och därför tänker de att den moral som gäller i Sverige är den kristna moralen. Alltså att väldigt mycket tillfälliga sexuella förbindelser, droganvändning, 13-åringar som är redlöst berusade på stan och så vidare. Så många muslimer tänker att ja, så lever kristna, eftersom Sverige är ett kristet land.
Ja.
Så därför kan det vara en anknytningspunkt att liksom säga, ja men vi är inte så olika. Det finns kontaktytor vad gäller moralen. Och framförallt att säga då att Sverige är inte ett kristet land.
Och framförallt själv visa att man lever som en kristen. Att man själv ger ett gott vittnesbörd. Mm. Nej, men hörni, jag tror vi är hög tid att stanna där. Och intressanta synpunkter som kom fram. Tack ska ni ha.